Välkommen till det 45:e avsnittet av Atletico Podcast. Atletico ligger i delad serieledning med Barcelona efter 9 spelade omgångar. Det är efter att man besegrat Osasuna med 3 till söndagskväll. Simeones manskap har tagit hela 25 poäng av 27 möjliga så här långt. Och vi tänkte naturligtvis prata om mötet med Navarra-klubben. Utöver det har vi även planerat in akademikers besök till Vicente Calderón under torsdagen. En match som vanns med 2-1 av Atletico trots att man vilade stora delar av truppen. Vi kommer naturligtvis även att diskutera Los Rojo Blancos intåg i Copa del Rey i veckan. Men framförallt den viktiga bortamatchen mot Valencia på Mestalla som har sist ut på lördagskvällen. Det är bara några av ämnena som bänkar, så kör vi. Idag har jag, Alexander Ivanovski, som leder programmet, med mig Niklas Burberg och oraklet Zoran Zoric. Välkomna.
Tackar.
Hola.
Hola.
Helgen har varit bra, hoppas jag.
Ja, som att, livet som atletikos har aldrig varit bättre. Eller vad säger du, Zoran?
Nej, det är verkligen perfekt liv just nu. Förutom avslutningen i söndagskväll då. Kanske många atletikos-supportrar tycker. De som nu... Vi tycker om att lida och titta på fotbollskanalen i Europa, så att säga.
Ja, ja. Precis.
Vi går till det. Om vi då börjar med matchen mot Osasuna. Där Atletico sätter upp med Courtois i mål. Juanfran, från höger till vänster, Juanfran, Miranda, Godin, Felipe Luis. Sen Mario Suarez och Gabi på defensiva mittfältet och offensiva mittfältet var Raul Garcia, Emre och Ceboya Rodriguez och längst fram El Tigre, Falcao. Vad har ni för tankar angående startelvan och laguttagningen? Om vi börjar med dig, Sören.
Laguttagningen, Raul Garcia igen som någon sorts fake ytter. Det var väl meningen att Felipe Luis och Ceboya skulle... Alltså anfalla längs vänsterkanten och få så mycket alltså de skulle försöka anfalla så mycket som möjligt på vänsterkanten och sen få in Raul Garcia i någon sorts forwardsroll där han kryper in i mitten och ska försöka avsluta tillsammans med Falcao inne i straffområdet. Tycker vi börja ganska bra faktiskt. Felipe Luis och Ceboya, det funkar ju rätt bra till viss del, i alla fall mellan de två. Det var det hela spelet gick ut på, tycker jag, till en början i alla fall. Felipe spelade ju fram Raul Garcia till ett jättefint läge där i början av matchen där Raul Garcia inte riktigt klarade av att styra bollen i mål. Men så hade vi... Ja, vad sa du?
Ja, så var det i det läget också när han hoppade igen när han fick bollen.
Ja, och så var det ju Ceboyas bomb då efter, vad var det, 20 minuter eller något. Där Andres Fernandes gjorde en jättefin räddning. Jag tycker att Atletico var betydligt bättre än Osasuna under de första 30 minuterna. Utan att riktigt imponera. Speciellt passningsmässigt då. Jag tyckte det saknades ganska mycket i passningsspelet. Och även om Falcao var delvis avskuren från... alltså, det var ganska stora avstånd mellan mittfältet och ja, de olika linjerna och Falcao, så att säga. Så det blev ganska mycket tjongande från Atleticos sidan. Men när man väl fick upp bollen, då kom man ändå till rätt bra chanser. Förutom vid vissa tillfällen då Emre då försökte styra spelet någorlunda. Men det var ju den där 5 minuters perioden mellan 30 och 35 där Atletico gör 2 mål. Och lite alltså jag tycker det är jäkligt kul att Atletico gör mål på de här fasta situationerna. För det här kunde mycket väl ha blivit en ännu tajtare match om Atletico inte öppnar Osasuna och gör det där ledningsmålet när Gabi slår en perfekt frispark till Miranda som nickar in den. Så jäkligt kul att vi fortsätter göra mål på passsituationer. För nu har vi gjort det mot Sociedad borta, mot Academica Coimbra, mot de här Osasuna. Sen var det väl veckan innan också något frisparksmål där också. Så jäkligt kul faktiskt. Alltså det var längre fram, så att säga.
Det var längre fram det. Handlingen är förväg här.
Vad säger du, Niklas, om att...
Det var ju som Scholl sa lite efter matchen att vi vi går inte ut för och erbjuder publiken och show, utan vi går ut för att spela matchen för att vinna. Och det var ju lite där de gjorde också. Med den matchningen med Raul Garcia framförallt, den som falska ytter som så var inne på, att vi överbelastade vår vänsterkant. Vi skapar ju lite chanser också, som du säger. Raul Garcias mål kommer ju också till efter ett inlägg från vänsterkantet. Och snygga sits från Sasunas Arribas där, som misslyckas totalt med undan nicken. Då.
Mm.
Det gäller väl liksom att ta ner Sasuna också och besvara dem med samma mynt. Liksom det hårda, en hård press och lite som det brukar vara när man kommer till Reino Navarra. Nu fick de uppleva samma sak på Calderon också. Det tyckte jag var jäkligt bra att den pressen liksom, vi satte in den högt. Vi vann tillbaks bollen högt upp i plan också flera gånger.
Under långa stunder också. Ja. Speciellt i första halvlek där Osasuna knappt, ja, de skapar ju knappt några chanser. Och det är ju mycket tack vare att spelarna sätter in pressen när de väl tappar bollen. Och så vinner de tillbaka och så försöker de skapa något genom det.
Det är kanske inte någon fröjd för ögat. Det är inget ticke-tacka-spel, men det är inte Atletico ute efter heller riktigt. Man liksom tar det beaktande också. Utan det går ut på att vi ska vinna matchen, och det gör vi. Men 22 raka utan förlust. Det är väl nog tecken det liksom. Och nu var det en till match vi dominerade bollinnehavet också. Vi landade på raken, tror jag.
Bara en sån sak.
Ja, bara en sak. Det hör ju liksom inte till vanligheterna det heller, men...
Nu blir Cholo Lack här, han vill inte ha bollen.
Nej, men jag menar, vad hade vi nu?
57 var det väl?
57, ja. Det var inte någon liknande siffror mot Coimbra också.
Jag tror det var 67 till och med mot Coimbra.
Ja, ännu mer där. Ja, det är ännu mer. Ja. Nej, men sen blir det ett annat spel då när vi får ledningen också. Sen... Osasuna, de kliver liksom inte fram något riktigt heller och försöker få till en kvittering heller när vi leder med 2-1, utan tycker fortfarande att Atletico som skapar de bästa chanserna. Sen blir det annat när vi får in både Adrian och Arda också. Mm. Då får vi ett mer flyt i spelet, om man säger så då.
Det blir fräschare och framförallt mycket rörligare, farligare med de två på plan, tycker jag. Framförallt ja. Adrian tyckte jag gjorde ett bra inhopp.
Jag tyckte också att han sinnade på riktigt bra. Det syns liksom att han... Ja, vi hoppas att det lossnade även målmässigt. För det är typ bara det som saknas, känns det som.
Och framförallt kanske det att vi får in Jean-Fran i matchen. För Jean-Fran var inte alls med fram tills det att Adrian kommer in. Jean-Fran hade ju Raul Garcia med sig på kanten. Men det var ju knappt så att de hade något samarbete. När väl Adrian kommer in på plan... Jag tycker jag är ganska signifikativt, som jag skrev i rapporten, att Atletico skapar 3-mot-2 lägen på kanterna, överbelastar. Och sen spelar de ut bollen på Jean-Fran som står kvar, ungefär vid straffområdeslinjen där på ena kanten. Och så klarar de helt enkelt av att slå de här inläggen. Och det är det tredje målet resulterar på så vis.
Mm. Och det var Jean-Frans tredje assist också i ligan det var året, och det var nästan... Ja, det säger han har ett till Raul Garcia också. Men det var två till Falcao och så ett till Raul Garcia då. Stämmer det? Vart det tyst? Ställer jag på kanten här.
Säg det igen, jag hörde inte för du började hata oss mig.
Jaha, jag tänkte det var Jean-Frans. Det var Jean-Frans tredje assist också i ligan.
Det är mycket möjligt att det var. Det är mycket möjligt att det var.
Han slog ju dels det här inlägget till Raul Garcia mot Espanyol borta också.
Ja,
sen är det nog ett Falcao för minuter de tidiga matcherna i ligan. Men det är som du säger, Soran, det vart ju skillnad. Jean-Franc kom ju fram mycket mer i plan när Adrian kom in, men jag tyckte Felipe var bra också.
Felipe var jättebra i första halvlek tillsammans med Cebolla.
Mm.
Jag tyckte det spelet i första halvlek, det gick ju bara längs vänsterkanten. Sen så fick vi dela upp det mer, så det blev inte så endimensionellt att vi bara skulle runt genom vänsterkanten. Den hade vi också Jean-Franc och Adrian, som både Adrian är jätteduktig på att kombinera, så spela sig fram till situationer och överlägen och ja,
inläggningar. Sen hade han en riktigt fin djupledspassning till Falcao i slutet också. Men
ja.
Han ska smek liksom in bakom backlinjen i djupled, det var riktigt snyggt.
Men så förvandlades Falcao till sina massingolder. Han missade.
Ja, han kan inte sätta allt.
Nej.
Men han höll vid sviten med liv i alla fall, och det är ju skönt att se.
Ja,
varför har Atletico så svårt att spela sig förbi sina motståndare egentligen?
Jag vet inte, jag tycker de har så svårt att spela sig förbi motståndare egentligen. Det är svårt att spela sig förbi ett motstånd som står organiserat på egen plan också. Det är inte många lag som klarar av det. Barcelona kanske klarar av det.
Ja, de brukar klara av det faktiskt.
Mm. Och Atletico.
Ja, men Atletico vill ju ha... De vill försvara sig och sen vinna tillbaka bollen och sen kontra snabbt. Liksom. Det är hela det spelar det går ut på. Kort och gott.
Vinna bollen högt upp och sen slår vi till. Det jag tycker att vi saknar, det är den här riktigt auktoritära centrala mittfältaren. Han som tar hand om det här bollfluiditeten i spelet. Alltså han som håller igång spelet. Det har vi snackat om så jäkla många gånger, så jag vill inte upprepa mig längre.
Nej, men det är väl lite det att Diego försvann, så var ju den dimension som försvann i spelet också.
Mm.
Och så det var ju Arda skadad också. Han som skulle ta lite av Diegos jobb.
Ja, så är det. Men nu kan jag komma in, och det var väl mer eller mindre bara för att få lite matchtempo inför Valencia-matchen på lördag.
Ja.
Precis. Vad var det som var positivt och vad var negativt, Niklas, i matchen?
Positivt är att vi vinner igen. Och vi vinner ganska kastskottsäkert, tycker jag. Det var... De hade inte sett för mycket farliga chanser heller, tycker jag. Framförallt släppte till väldigt få chanser i boxen, och det har ju varit liksom ett återkommande grej under hela hösten. Att det är liksom försvarsmässigt ser det jäkligt stabilt ut, alltså. Det blir liksom, lägena kommer utanför straffområdet, och då har vi ju den gängliga killen längst bak som greppar det mesta eller styr undan. Nu var det ju tjejen Lamas som fick till ett skott där då, men det kändes lite som att Mario hamnade liksom, han hamnade lite för långt ner, och så han hamnade inte upp i press på Lamas där.
Jag har studerat den situationen faktiskt nu efteråt, innan vi skulle göra podcast.
Han blev lite bortscreenad också, Miranda blev bortscreenad då.
Ja, och grejen är att Felipe går ut på kanten för att man ser att Lamas är på väg ut mot kanten, men Lamas ändrar sin riktning och springer in i mitten. Då står han närmast Emre, men Emre går upp i press. Och då glömmer Gabi faktiskt bort Lama. Så Gabi är spelaren som egentligen ska stå och täcka Lama när de slår det inlägget. Och när Miranda försöker ta bort. Jag kommer inte ihåg vem det var. Bara Kike Sola som spelar fram honom till Lama till det där målet.
Ja, jag tror det.
Sen så får vi inte glömma bort att det är en riktigt fin avslutning också. Nej, det är klassavslut.
Ja, det är otroligt svårt att försvara sig mot sådana här typer av mål också. Men positivt annars, jag tycker Chola spelar de spelar han tycker passar bäst för stunden. Det gör han bra. Och får liksom matchen dit han vill också, att nu tar ledningen också, och även med 2-0 också. Sen får de den reduceringen i slutet första. Man kan tycka vad som helst om det också, men det samtidigt är det bra också att vi ser att vi inte är oövervinnliga, att vi måste vara på tårna även i andra halvlek.
Men så tycker jag ändå inte att de hotar egentligen inte allt för mycket, om man ska vara ärlig. De har ett skott på Courtois där innan vi gör 3-1. Det är väl det enda de har i stort sett. Sen så har de ett läge i 90:e minuten där vi står och sover på en hörna. Det är i stort sett allt de har i andra halvlek.
Ja, alltså jag tycker det var kassaskåpssäkert. Vi hade ju betydligt fler chanser än vad de hade, men Även om statistiken säger en annan sak, jag tyckte de hade få avslut i, vad skrev du i rapporten, så jag tyckte de var väldigt få.
De hade ju 4 avslut på mål och 4 utanför. Så det var inga jätte, alltså det var inte mycket avslut som de hade på mål. Det visar ju på också att Atleticos försvar fungerar jättebra. Och inte bara försvaret, utan hela laget som en enhet, spelar som en enhet. Och det är ju start slutändan.
Jag tänkte på Atletico hade väl alltså skott på mål 9. Skott utanför mål 4. Det är 13 avslut då. Och blockerade skottförsök 6. Ja, men det speglar vi lite mer. 19-8, ja. Det är ganska klara vikten då.
Mm.
Soran, om du får välja ut en spelare som du tycker var det bra, vem hade du tagit då?
En spelare? Jag känner egentligen att... Okej, men då väljer jag Ceboya, för jag tycker att Ceboya... Den enda spelaren under den här tiden som Adrian och Arda inte var på planen som faktiskt klarar att ta sig förbi sin motståndare på egen hand. Det är peta, det är spring, det kanske inte ser så jäkla fint ut, men han kommer alltid förbi sin motståndare. Jag tror att han hade typ så här 5-6 lyckade dribblingar förbi sina motståndare när jag läste statistiken igår. Så märkte jag det. Enda spelaren som i stort sett klarar att ta sig förbi sina motståndare. Vi har ont om den spelartypen som Ceboya är. Så ja, Ceboya får bli min bästa spelare i den matchen.
Niklas, vem är din bästa?
Ja, Ceboya var ju riktigt fast, det måste jag säga. Sen vet jag, så var det väl många som var bra, men Ceboya sticker väl ut. Han har ju egenskaper som inte de andra har. Han fick väl en 4 av Jocke också, tror jag, i betygen.
Mm.
Ja. Sen var det väl rätt många 3 år, tyckte jag. Typ Miranda, Godin, Filippe, Raul Garcia.
Mm. Ja, så förutom att han gjorde det bra med dribblingen och det, så hade han ju, som vi snackade om, jag kommer inte ihåg om det var innan eller vi har pratat om det i programmet, men alltså det här, de här skotten mot krysset, alltså, dras de dit? Är det någon magnet där? vad är det frågan om?
Han hade ju något långskott där som var, det Andres fick sträcka ut rejält och få rädda. Hade han varit lite högre bollbana på den, då hade han gått in i bortre krysset.
Ja, det var den jag syftade på.
Och sen om jag tänker på något negativt, så vet inte, det är väl mer förmågan att hålla bollen inom laget på ett vårdat sätt. Men det vi snackade om tidigare också. Tänkligt av laget, akilleshäl.
Yeah. Vem tycker inte du presterade och borde höja sig till nästa match, Niklas, och varför?
Jag sitter och kollar på laget och sådär, men jag tyckte inte det var någon som var speciellt dålig heller. Nej, jag tyckte det var bra. Det var ingen som föll utanför ramen, inte mot Osasuna i alla fall.
Så
kanske i vissa avseenden. Det är väl inte en spelare. Man kan inte peka ut någon sådär bara. Men vissa grejer kan du förbättra som lag. Exempelvis då Mario som tappar bollen. Lite utsatta lägen. Han gjorde väl två gånger tappade han bollen på egen plan. Alltså då kontra Osasuna. Vi hade lite tur där att vi hade ganska mycket folk bakom som kunde täcka upp och avvärja situationerna. Gabi, så tycker jag, han var inte riktigt på topp i den här matchen. Men betydligt bättre i andra halvlek än man är i första i alla fall.
Jag tyckte att Gabi var bättre igår än vart de tidigare matcherna. Man måste tänka på Real Sociedad och Coimbra då.
Mm. Det är sant.
Framförallt är ju otroligt effektiv med sin första press när han tappar boll och så vinner tillbaka den högt upp i plan.
Det är väldigt grymma styrka
alltså.
Det är faktiskt ovärderligt av en sån spelare som alltid sätter in pressen. För då följer resten av laget också med upp. Det blir inte det här statiska att man står kvar.
Ja, det är en jävla skillnad man säger. Mario Gabi under Simeone och Mario Gabi under Manzano. Det går att jämföra.
Det är så skattvetande.
Det var ju som Jocke Björklund skrev i sin senaste krönik också, att de får inte tillräckligt cred de där två på mitten där.
Det är för att de inte är särskilt spektakulära, och det är där det handlar om. Folk ser ju bara de här spektakulära spelarna.
Men vi gillar ju dem.
Ja, det är klart.
Ja, det kan inte annat.
Vi som är lite kunniga.
Ja, vi som har koll på det här.
Precis. Vill ni lägga till någonting om matchen mot Osasuna, eller ska vi gå vidare?
Framförallt att Simeone tar in Arda Adrian där i 59-60. Och förändra matchbilden. För vi lyckades inte hålla i bollen riktigt bra där under en kvart. Det blir mycket så här, det blir mycket nicka undan och sjunga. Och när de två kom in så tyckte jag spelet ändrades ganska mycket. Och efter det så hade inte Osasuna särskilt mycket att säga till dem. Även om de inte hade det innan heller då, så hade de det ännu mindre efter att de kom in.
Nästa punkt på schemat är Academica Coimbra, där Atletico ställde upp med Asensio i mål, backlinjen med Silvio Catadias, Polido och Filippo Luis, Thiago och Gabi på mittfältet tillsammans med Emre och Adrian, Diego Costa och Koke var också på planen. Vad har ni för tankar runt den matchen? Om vi börjar med den, Niklas.
Jag hade ju aldrig sett Coimbra förut. Man har bara sett liksom några små klipp. Jag skrev in på den matchen också, så man har liksom läst på det här viset. Men jag visste liksom inte riktigt vad vi hade att förvänta oss då, men backlinjen kändes väl okej. Det var Silvio som kom lite otippat in i före kader då, men för jag tycker han har ju pushat kader för Silvio tidigare i rangordning, och säger på som spelar högerback när Jean-Fran är borta. Sen var det lite otippat, tyckte jag, att han spelar både Thiago, Gabi och Emre centralt, men det funkar väl rätt bra ändå, tycker jag. Vi hade bra kontroll på matchen från början till slut.
Vad tycker du, Sören?
Alltså, i början av matchen tyckte jag att passningsspelet var under all kritik. Första halvlek egentligen ganska usel. Om man nu ska vara ärlig så tycker jag att det var genomusel första halvlek. Men vi lyckas ändå göra mål där i början av andra, och återigen väldigt viktigt med fast situationer när ett lag backar ner så långt ner på egen planhalva och sen försöker bunkra sig. Försöka vinna matchen på det här viset, bara genom att försvara. Så fast situationer. Det är Diego Costa som gör målet efter en hörnspark. Och så 2-0 målet, också en fast situation. Och har ni tänkt på en grej? Varje gång Seboja fixar en frispark, då blir det mål.
Ja, det var ju lika, det var ju lika i Real Sociedad, och sen var det lika mot Osasuna också.
Det är det jag tänkte på. Det blir alltid mål när Seboja gör.
Det är lika mot Coimbra också då. Ja. Emre smeker innan i krysset. Ja, det var frispliken var ju värd det är pengar bara den liksom.
En klassfrispark.
Ska vi ta ett ljudklipp, grabbar?
All right.
Ja, det är inte bara om man ser som frispark.
Nej, inte möjligt. Jag har sett. Det var två matcher på raken. Vi går på frispark direkt. Så. Ja. Jag har tänkt två år innan dess, tror jag. Det får vara sånt.
Det här med fasta situationer, det visar sig också vara viktiga i täta matcher. Som till exempel och även mot Pilsen, även om det inte var direkt på en fast situation där. Men som att man vinner väldigt mycket på när man har en fasta situation då. Om vi går tillbaka till själva spelet, så är det ganska slarvigt mot Academica. Vad var egentligen problemet, Niklas?
Ja, dels är det väl liksom spelare som inte riktigt var och spelat ihop med varandra också. Det har ju också, får man också ha liksom i bakhuvudet liksom, och kolla på. Framförallt, det är liksom alla linjer. De har ett Vi har ju bara spelat 3 matcher i Europa League och vi har ju matchat reserverna då. De här 3 matcherna har vi vunnit alla 3. Så vet inte. Jag säger som då. Vi går ut för att erbjuda, eller bjuda på en show, vi går ut för att vinna matchen och det är det som är viktigt. Det har man gjort.
Det är det som räknas slutändan. Ja,
slutändan 3 poäng.
Vad tyckte du var dåligt och negativt i matchen? Vad var problemet egentligen?
Alltså problemet var egentligen att mittfältet inte riktigt fick igång passningsspelet på riktigt så att säga. Det blev mycket runt och när man skulle slå den här avgörande passningen då kom man inte riktigt in bakom, varken bakom Akademikas försvar eller till riktiga inläggssituationer där man kunde, förutom då i början när tror jag var Adrian som slog in en boll mot Costa där som inte hann fram på bollen för det var lite snabbt för honom. Men just inläggssituationer kom inte riktigt till och vi skapade inte de här 3-mot-2-lägena som vi brukar göra när Adrian och bland annat då kom fram finns på plan och samarbetar tillsammans med deras kombinationsspel. Så ja, det är en av våra nackdelar, en av våra svagheter så att säga. Att vi har inte de här centrala mittfältarna som kan trä in bollar, som har den här Diego-kvaliteten, som playmaker-kvaliteten så att säga, som kan slå in den här bollen på inlöpande spelare eller slå ett fint tillägg, alltså ta sig förbi en motståndare. Vi saknar Diegos kreativitet i det. På så sätt tycker jag. Men jag tycker ändå att Emre gör en helt okej insats i någon sorts mediapunta position här mot Akademika. Och så krönar han ju insatsen med ett riktigt vackert mål. Till och med Cholo var ju glad över den.
Jag måste säga att han blev lite rörd där på något sätt.
Det var ju ganska roligt där när han kom ut, Emre. Han trodde att han skulle få världens han skulle få världens beröm av Cholo. Men då visade det sig att tydligen så kommer Cholo fram till honom och frågar varför ändrar du direktiv? Du skulle egentligen inte skjuta på mål där. Så det blev lite så här, ja, du vet. Men det blev mål, skitsamma. Vi vann ju matchen också.
Ja, Målka stod ju bara och tittade på bollen också. Han var helt chanslös. Fel där också.
Det var sjukt snyggt placerat alltså. Ja. Det är bland de snyggaste frisparksmål jag har sett på bra tag.
Mm. Om vi vänder på steken så, vad tyckte du var positivt? Utom ämnet frispark.
Men alltså, vi vinner ju den här matchen. Och varje seger gör att vi kommer närmare än att kvalificera oss för slutspelet i Europa League. Och det är allt som räknas i när vi möter Akademika, Victoria och ja, vilka fan är tredje laget? Apoel, ja. Så det är det viktigaste, att vi fortsätter vinna och att vi fortsätter lufta spelarna och använda oss av bästa elvan i ligaspelet. För det är där vi kommer att det är där vår säsong kommer att avgöras mer eller mindre. För det är Champions League-platsen som kommer att avgöra om vi får behålla våra bästa spelare eller inte.
Precis. Vad tyckte du
positivt? Jag är inne på det som så sa, att vi vinner. Och det ser stabilt ut. Det var liksom, de hade väl liksom, det var ju lika som mot Osasuna, att liksom, avslutningen kommer utifrån. Sen deras reducering, det luktar väl lite offside också. Det skrev du i rapporten också, så att det är Kata som inte riktigt är med på den korta frisparken som de sen lägger in i djup bakom liksom backlinan. Så alltså, målet är snyggt sådär. Alltså, sen är det lite chanslös.
Det var klar offside faktiskt på Salim CC.
Niklas, vilka spelare tyckte du utmärkte sig mot Akademika?
Emre fick väl skönt att se. Han får få lite speltid på sin rätta plats också. Även om han kan ju spela mer tillbakadraget också. Men nu fick han spela lite som mediapunter. Det skötte han med den äran. Gabbe gjorde väl ingen höjdematch. Det var då plus och minus. Seboja var ju bra också. Igen.
Vem tycker du så?
Seboja tyckte jag också var ganska duktig faktiskt. Ännu bäst på plan. Om Atletico-spelarna i alla fall. Förutom honom då, Ricardo i bortamålet som ändå stod för, var det 7 räddningar tror jag. Så även om vi inte spelar bra så skapar vi ändå en hel del chanser och kommer med skott mot mål i alla fall. Så jag väljer väl Emre till viss del, Seboja också, som bästa spelare.
Mm. Niklas, vilken spelare eller vilka spelare tycker du behöver höja sig till nästa match och varför?
Ja, nu har vi ju redan spelat nästa match. Osasuna var matchen efteråt då. Men
jo, men alltså, till en kommande match så att säga. Vad de ska öva på rent generellt?
De som inte var bra mot Coimbra, det var väl typ Gabi, Adrian, Kocke tyckte också var lite halvsvag. Nej, men de får ju chansen igen. Vi har ju en cupmatch nu som är nästa punkt i programmet också, så vi kan väl ta det då.
Absolut. Så lite snabbt, vem tycker du borde höja sig?
Jag säger bara kort Gabi och Koke.
Precis. Real Schen, det står på nästa står för motståndet i nästa match som spelas på torsdag klockan 8 om jag inte minns.
Onsdag
klockan 8. Om jag inte har helt fel för mig. Där Cholo har tagit ut följande trupp. Med Asensio, Courtois, Mario, Koke, Adrian, Raul Garcia, Seboja, Pulido, Gabi, Sisma, Catadias, Silvio, Diego Costa, Oliver Torres, Saúl, Cado, Pedro och Galas. Hur ligger det till för Real Schein, sa han?
Alltså det är ett lag som har, de ligger väl tvåa nu. De vann i helgen mot Linares heter det laget som de mötte. De var med Linense. På bortaplan gjorde de, vann med 1-0. Och Linense var det, just det. I alla fall de vann och de ligger tvåa i sin grupp som de spelar i Segunda B. Grupp 4, de är inte med i Atleticos grupp. Det finns 4 olika grupper i Segunda B. De är väl, jag har inte sett dem tyvärr spela.
Har du inte det?
Vad fan?
Ja, jag vet, det är sjukt dåligt. Men jag har inte sett dem spela, så jag kan inte uttrycka mig. Jag kan inte säga vad jag egentligen tycker om dem. Det är, ja, det är minusbetyg till mig faktiskt.
Det visar att du är mänsklig i alla fall.
Ja, det är sjukt dåligt. Jag måste tillbaka till robot mode. Annars kör inte bra, vet du.
Real Schen slog ut Noja med 1-0 på bortaplan för att ta sig till det här dubbelmötet med Atletico. Sören, de här nya spelarna som har kommit in i truppen, bland annat då Galas. Vi kanske får se Saul kanske lite som ny Pedro. Vad är det för spelare?
Galas är i alla fall mittback, senegales. Jag tror att han är född 94. Han har spelat i Juvenil A, samma lag som Oliver Torres, Manquillo och de här grabbarna som var så framgångsrika förra säsongen. Falou Galas heter han i alla fall, senegales, spelar också för de olika senegaleska ungdomslandslag. Jag tror att han var med i U17-landslaget där, när de försökte kvala till VM men misslyckades. Nu spelar han i Atletico C och har varit ordinarie där borta. Brukar träna med A-laget emellanåt. Och kan spela både vänsterback och mittback. Så om vi har en riktig galla, om vi har en Gallas på gång, William Gallas, återstår att se här. Men intressant att Cholo väljer att ta ut honom. Samma kan väl säga som, i och för sig, Saul har ju varit med flera matcher där. Och han har ju till och med spelat i alla tre Europa League-matcher om jag inte missminner mig nu.
Han kom ju in senast också mot Coimbra, kom in i slutet där.
Mm, så Saul tror jag kanske till och med kommer få lite mer speltid än vad han kanske är van vid. Och det blir bara bra för hans utveckling. Beror på vilka som kommer starta också. Saul har den här box-to-box-grejen. Den är bra både, han kan både anfalla och försvara. Och han är riktigt bra utan boll tycker jag. Det är en kvalitet som han har mot Oliver då. Oliver vet ju alla redan vem det är, så behöver jag inte dra. Och Pedro har ju alla också sett antagligen. Så det ska bli intressant vilka som startar också här mot i Copa del Rey så att säga.
Mot Schen,
ser du, jag glömmer. Först var det Linares, nu är det något annat.
Vi var inne lite här på Pedro Martin. Han spelar ju tillsammans med Adrian på topp förra året när Atletico blev utslagna av Albacete. Tror ni att, det kan ske en kollaps à la Albacete i år igen? Om jag frågar dig, Sören.
No.
Det ska inte kunna ske under Cholo, men man vet ju aldrig. Alltså, den här matchen mot Albacete har etsat sig fast i minnet av den. Den är så sjukt jobbig att komma ihåg bara. Jag kommer ihåg när vi hade förlorat på Calderon. När vi hade åkt ut på Calderon. Hur sjukt jävla jobbigt det var att ta den här förlusten. Och hur jävla lack jag var på den här sopan Manzano. Jag var tvungen att gå ut och springa av mig 7 kilometer för att jag skulle glömma den här skitmatchen.
Så, gjorde du det då? Glömde du den då?
Alltså det var ju sjukt jäkla jobbigt. Men jag klarade av att glömma sen på morgonen. Men det blev i alla fall springa 7 kilometer i, ja, vad var det, minus 15 utomhus. Så ja, jag hoppas det inte sker igen.
Sen är det också lite nostalgiskt att vi mötte Albacete när det var väl mot dem 95-96 som att Atletico säkra ligaguldet.
Yes. Det var då Cholo kom in till laget och sa, eller då, det var då han kom ut ur spelarbussen och och fick göra en kort intervju. Och då sa han morimos ganando. Antingen så vinner vi eller så dör vi kämpandes. Alltså vinnandes.
Ja, det är starkt.
Det är Cholos mentalitet.
Niklas, hur ställer du upp? Vad vill du säga? Vad tror du vi kommer att se?
Jag tror vi kommer lite som i Europa League. Vi får se några Asensio i mål. Sen är det väl frågan, det enda som egentligen är frågetecken backlinjen, det är väl mer högerbacken om det är Silvio eller Kader. Även om liksom officiella hemsidan satt Kader som mittfält, där man kan ju spela högerback också.
Jag tror det blir Silvio faktiskt.
Ja, att det blir Silvio och så blir det Katadias, Pulido och Sisma.
Med tanke på att Kader uppsatt som mittfältare i det här just på den här listan, så tror jag att han är nog mer tänkt som mittfältare i det här läget, som ytterforward så att säga.
Sen är ju frågan vad han väljer. Jag skulle kunna tänka mig att se Mario Saul centralt. Sen se Christian Rodriguez Seboja, Löken, till vänster, och sen ha Oliver centralt och Kader till höger. Och längst fram Costa. Eller ja, Adrian glömde vi där också. Adrian kan ha spelat till höger och kör Oliver centralt och Adrian till höger och Costa längst fram.
Soran, vad vill du säga?
Jag säger så här, Asensio mål, högerback Silvio, mittbackspar Pulido, Kata, vänsterback Sisma, även om jag vill se någon som har mer Gegada, alltså, som går mer upp i anfall och fyller på. Så jag vet inte om man har tänkt sig att Galla ska spela som vänsterback, för det kan han också göra även om han är bättre som mittback. Men det blir nog Sisma. Och så vill jag vila Mario, för Valencia är en svår bortamatch, det måste vi ha åtanke. Frågan är om Gabi eller Mario spelar. Det hade nog varit smartare att ta med Thiago till den här matchen. Och sen vila Mario helt. Men jag antar att vi får se Mario tillsammans med antingen Saul eller Gabi. Och så byter han någon av dem i halvtid. Om vi nu skulle leda. Men jag antar att det blir Mario och Saul då. Som pivotes. Kader till höger som högerytter. Oliver möjligtvis som någon sorts mediapunta. Även om då Cholo gillar att sätta honom på kanten lite, så får han vandra in ju längre matchen lider. I alla fall under försäsongen så fick han i vissa matcher spela på kanten, men sen vandra in ju längre matcherna led. Och Seboja till vänster. Diego Costa på topp. Diego Costa kommer antagligen inte, vi kommer antagligen inte spela med två forwards mot Valencia på bortaplan, kommer Staje.
Ska jag lägga till att de som inte åker till Skien, det är Emre Falcao, Thiago, Vendar, Juan Godin, Felipe och Arda. Det har varit att leta dit. Om vi går till Copa del Rey rent generellt, vad tror ni vi har för chanser i cupen, Niklas?
Vi har ju en riktig grymt flyt med lottningen, det måste vi erkänna för en gångs skull. Det luktar lite 95-96 eller 2010, då hade vi också grymt flyt med lottningen. Men sen gäller det att och ta den chansen också.
Mm, exakt. Liksom,
nu har vi fått det liksom, här drömloppningen. Eller ta den chansen också. Ta en match i taget som Cholo och bankar in huvud på grabbarna. Det går liksom inte bara att ställa ut skorna även om det är liksom ett sekunda B-lag vi möter första gången, utan det gäller att prestera även mot dem.
Partido.
Ja.
Vi lägger till någonting mot detta sekunda B-lag, eller ska vi gå vidare?
Ja, vi får inte förlora det här. Får inte förstöra för oss själva nu alltså.
Nej, jag får förlora någon av matcherna, för det är ändå sviten också, tänker jag på.
Ja, sviten får inte förstöras mot den här skitlag som rallar själv.
Skitlag och skitlag.
Ja, men vad fan, spelar man sekunda B så är man skitlag.
Nästa på schemat. Valencia på lördag. Är det halv tio eller tio?
Tio.
Jo.
Alltid jämna klockslag på lördagar, vet du. Det är på söndagar de har ändrat lite fram och tillbaka med klockslagen där.
Valencia som har med allmän och mest underpresterat den här säsongen. De börjar ju relativt bra med en 1-1 match borta på Bernabeu mot Real Madrid. Därefter spelar man 3-1 mot nykomlingarna Deportivo. Förlorar därefter mot Barcelona på Camp Nou 1-0. I fjärde matchen tog man sin första seger hemma mot Celta Vigo. Därefter förlorar man mot Mallorca med matchen därefter mot Zaragoza som var med 2-0. Sen 1-0 mot Levante i Valencia där Obafemi Martins avgjorde. Matchen därefter Valencia vann med 3-2 över Bilbao som gick knackigt. Egentligen så borde ju Valencia vinna med lite mer om man fick på Bilbaos inledning. Senaste matchen här så förlorar ju Valencia på bortaplan mot Betis med 1-0. Vad har du att säga om dem, Soran? Valencia,
det är som du säger. De har ju börjat katastrofalt, men inte bra i alla fall. De är redan 14 poäng efter Atletico. Och det får vi ju se som någon sorts, ja, det visar ju hur bra Atletico har varit och hur dåliga Valencia har varit hittills. Vi kan utöka det till 17 och det skulle vara kanon om vi kunde göra det. Men anledningarna är ganska många till att de har startat sig. De har ju en ny tränare, Mauricio Pellegrino. Det är inte så konstigt att Pellegrino har haft problem här under inledningen av säsongen. För han har inte haft någon självständig tränarbakgrund, utan han har inte haft något lag själv, som exempelvis Simeone hade när han hade Racing, Estudiantes, San Lorenzo, River och Catania då, innan han kom till Atletico. Så just där skiljer de sig ganska mycket, de här tränarna. Men Mauricio Pellegrino har i alla fall varit tillsammans med Rafa Benitez i Liverpool och han har ju han var med honom i Inter också, har jag för mig. De har haft stora problem med skador och framförallt då Banega som är sjukt viktig för deras mittfält och kreativitet för att skydda backlinjen så att säga. Canales som gick sönder mot Atletico i Europa League semifinalen, han har fortfarande inte kommit tillbaka. Piatti har varit skadad här under inledningen av säsongen. Gago var också skadad i början av säsongen, men nu han har kommit tillbaka här efter första landslagsuppehållet. Han har gjort det ganska bra tycker jag ändå. Trots att laget har gått så knackigt. Jag tycker inte de har någon säkerhet i sin backlinje. Mycket, alltså Adil Rami och Victor Ruiz som började förra säsongen jättebra. Har varit rent utav dåliga i inledningen av den här säsongen. Sen så har de skiftat med, och gjort det där skiftet med massa målvakter. Som Atletico hade under, var det Coupé och, vem fan var det med? Var det
Abianco?
Leo Franco, kopierar Leo Franco. Det var ju när de roterade med målvakter. Samma sak har hänt i Valencia och det har pågått ganska länge. Pågick även under Emery som ville ha Diego Alves från Almeria som har tränat tidigare. Så de började med Diego Alves i målet och han är jättedålig i luftspelet. Det är ingen som är säker. Han har ingen som helst pondus i luftrummet och kan inte kommandera sitt, alltså ta hand om sitt straffområde på ett riktigt bra sätt. Så de istället för honom som har använt sig av Guaita på slutet. Guaita som jag tycker är en betydligt bättre målvakt. framförallt mycket, mycket säkrare i luften. Och ja, någon som borde ha stått från början också, tycker jag. Sen så har de inte ersatt Albelda heller, tycker jag. Det defensiva mittfältet. De har ingen renodlad Albelda i sitt lag. De har många sådana här spelare som Gago och Banega. Den argentinska femman, inom situationstecken. Som är jätteduktiga på att tackla och ta hand om det defensiva jobbet. Men som är mer inriktade på det offensiva spelet. Så jag tycker de saknar en riktig femma. En riktig Mario Suarez. För att fatta mig kort. Och så tycker jag att de har ju varit extremt dåliga på bortaplan. Jag tror att de har inte vunnit en enda match i år. Jag tror de har förlorat alla fyra bortamatcher. Och så har de haft stora problem med att göra mål. Och de 10 senaste har de gjort mål i en. Nej, i, vad kan det vara? Det kan, sen mars har de inte vunnit en match här för mig. Och de har haft enorma problem på bortaplan. Så det har också bidragit till att de ligger där de ligger just nu. Anfallet ganska bra med Soldado. Men Soldado har alltid varit med anfallen som mål i vissa perioder. Så han kan göra 8 mål på 9 matcher. Men de har gjort 3 mål mot Sporting. 3 mål mot Racing. Och sen gör han något mål däremellan. Och det sker på 3 matcher av de här 9. Så det är en sån anfall. Det är inte alls som Falcao. Falcao gör mål i varenda match. Så där har en lite om Valencia i alla fall. Sen ska vi nämna också att nyförvärmen har inte levererat. Och de enda som egentligen har levererat hittills, det är Jonathan Vieira, som Atletico också var intresserad av. Las Palmas-spelaren som både kan spela på kanterna och som offensiv mittfältare. Och till viss del då Gago, som jag tycker var ganska bra i Valencia så här långt.
Guardado, har han varit då?
Han har varit riktigt katastrofal faktiskt.
Hur har man ersatt Jordi Alba? Var det med Guardado eller?
Nej, alltså
Alba var spelar i vänsterkant mer ofta så. Då har en tjej Mathieu har de där på vänster sidan också. Men jag vet inte vem de vänster ytter, det har de ju. Det är Guardado som spelar mest där, va?
Till en början spelade de ju väldigt mycket med Guardado. Men Guardado har inte riktigt motsvarat förväntningarna. Det har ju i sin tur gjort att alltså, de har ju fått ändra ganska mycket här. Och Guardado har faktiskt varit, om man ska inte vara oschysst mot honom, men han har faktiskt varit en flopp. Och Alice Sissoko är Jordi Albas ersättare. Den fransmannen som spelade i Olympique Lyon, som Porto sålde för 15 miljoner euro till Lyon. Men de köpte honom för 300 000 euro. Sålde honom för 15 miljoner 6 månader senare. Porto kan sin business.
Ja, verkligen.
På tal om Albelda, han spelade ju sist mot Betis också.
Yes, men det var kanske första matchen han startade för mig. Så han har inte spelat så jättemycket den här säsongen.
Nej, om vi går på skade och avstängning. Om vi börjar med Valencia, så har de ju Canales skadad och han håller fortfarande på att rehabilitera sig. Mattia är också skadad och Fegoli är avstängd i 3 matcher, och detta är hans andra match som han är avstängd. På Atleticos front så har man alla spelare tillgängliga, och vi snackade lite här om det innan programmet, att man drar på sig väldigt mycket mindre kort den här säsongen. Man har bara dragit på sig 21 gula kort. Vad tror ni det beror på? Om jag frågar dig, Sören.
Det beror på att laget är betydligt mer disciplinerat. Det är ju liksom inget snack om den saken. Jag tror till och med det är 22 gula kort. Jag tror Barca har 19 så här långt. Och Atletico är näst sist i den. Alltså högst tvåa i den ligan. De som har dragit på sig minst kort, så att säga. Inget rött kort heller att Atletico dragit på sig. Valencia tror jag har så här 35 gula och 3 röda, något sånt har de. Men det tyder på att Atletico är väldigt väl disciplinerade och att man snarare springer och jobbar för varandra än att ta de här onödiga gula korten när man inte hinner med riktigt.
Det är ett lagjobb det där, som att Atletico kommer in i situationen på ett bättre sätt än de gjorde tidigare också. Om man säger, jag tänker tillbaka till hur det såg ut liksom i början av januari när Cholo tog över, att då var liksom aggressiviteten var liksom den var för hög. Nu har vi med ser vi som inte att vi har chans att vinna bollen, då backar vi hem istället och sätter vi in press på egen plan halva när liksom laget är mer kompakt. För att pressar vi mycket högre upp i plan också, då får vi på oss mer liksom varningslägen också, att vart överspelade och så vart liksom en kapling bakifrån, tröjdragning och sådana grejer. Jag tycker vi inte ser de tendenserna på samma sätt
som tidigare säsongen. Framförallt så är vi mycket bättre på att tackla under Cholo. Det är inget snack om den saken. De går in bättre i duellerna och de tajmar mycket bättre i duellerna. Cholo är mästare på att tackla. Så att han har lärt ut att hur spelarna ska tackla, det förväntade jag mig faktiskt av honom.
Även att liksom spelarna hjälper varandra med mer press och understöd också. För att vara liksom en mot en, och nu är liksom överbelastar vi liksom och pressar med liksom oftast två eller bland tre mot bollförande också, framförallt på egen plan.
Yes, och
det bidrar ju det också. Då blir det liksom inte, då blir det inte den här kortsituationen, utan då blir det bara frispark och som blir liksom inget mer.
Det blir de här att man tar en frispark, men det är inte så här att domaren måste visa det guldkort. För det är inte så farliga förseelser. Det är hela tiden de här små förseelserna som gör att domaren inte kan plocka fram det gula kortet. Och 19 gula kort på de första 9 matcherna i den spanska ligan. Det är väldigt imponerande faktiskt.
Jag tror jag aldrig varit med om att Atletico har dragit på så lite kort som man gjort nu under hösten. Det måste ju vara någonting.
Nej, och om man jämför lite, Atletico har ju dragit på sig 21 gula kort så här långt. Om man jämför med Valencia som har 36 gula och 2 röda. Fast det är röda för dubbelvarning så att säga. 2 gula som gula. Så totalt 38 kort har man dragit på sig. Det är också, Atletico har även blivit bättre på det med att ta tillbaka bollen. Valencia har gjort det 763 gånger medan Atletico har gjort det 867 gånger. Så det blir en spännande match. Hur ska vi besegra Valencia på Mestalla där, Niklas?
Det gäller att vara beredd från början att läsa på hur Valencia spelar framåt på hemmaplan då. Om de sätter in sin höga press som de gjort tidigare, men jag är inte orolig. Vi har Cholo, han har stenkoll på Valencia.
Han vet vad de har käkat innan match också.
Ja, precis. Han vet liksom vad deras flickan åt i frukost också. Eller fru.
Han var med deras flickvän.
Det var alltså en lag av frukost. Ska inte säga så. Vad tror ni att Simone kommer att ställa upp med för lagen mot Valencia? Vilken är det mest lämpade mot start i den här matchen?
De mest lämpade är ju, det är Courtois, det är Jean-Fran, den vanliga backlinjen. Jean-Fran, Miranda, Godin, Felipe. Mario spelar såklart från start tillsammans med Gabi antagligen. Kanske skulle vilja se...
Kanske blir Thiago där, i och med att han gillades mot kuppen. Så tror jag han kommer välja någon av dem.
Det är mycket möjligt att det blir Thiago, för Thiago är duktig på att sätta in pressen ännu snabbare. Och han brukar faktiskt hålla i bollen mycket, alltså på ett bättre sätt än Gabi när han väl sätts under press också. Så det är mycket möjligt att han har någon plan för, specifikt plan för Thiago här. Men Thiago eller Gabi då spelar tillsammans med Mario. Mario är självklar, mer eller mindre. Det var ju inte förra året om man säger så. Men han är självklar nu i alla fall. Och högerkanten, jag vill inte se Raul Garcia på högerkanten och jag hoppas verkligen inte att han kommer starta på högerkanten. Om man ska starta så måste han starta på som offensiv mittfältare, med Mediapunta, support striker eller vad ska vi kalla det nu. Det finns så många beteckningar på det där. Så, ja. Arda kan spela på kanten också, vet du.
Jag tänkte Arda till höger.
Det var därför jag tänkte på Raul Garcia. Men jag tror att det kommer bli så att Adrian spelar på höger, Arda mitten, Ceboya spelar till vänster. Och så använder vi oss av Falcao som ensam topp. Det är vad jag tror i alla fall.
Ja, vi har ju... Cholo har ju lyxen där att ha mittfältet som är i form jämfört med... Det skillnad mot Valencia då.
Ja.
Att liksom Sjola har 18 matcher upp och alla som spelade presterar, och det är ju upp till spelarna också det där, att presterar man inte på match då, får man inte, då kan man inte räkna med att spela nästa match heller, utan konkurrensen driver på. Och det ena är ett process blir 3 där tills jag ställer för 2. Tack vare det där.
Sen glömmer man inte att det ska spela heller, att på handbromsen och de ska tanka.
Jag tänkte bara på en grej. Kom Emre med mot när Copa del Rey-matchen?
Nej, jag funderar på att det blir Arda, Emre, Seboja. Ja.
För det är mycket möjligt att han startar en tribote då. Tillsammans, där han spelar med Mario, Emre och någon av Thiago och Gabi. Emre då i den här mer avancerade positionen. Som han gjorde exempelvis mot Malaga.
Mm.
Så det är mycket möjligt. Mycket möjligt att vi får se Emre från start.
Det är inte alls skimpbart. Jag gick som inne på samma med backlinje. Målvakt är givet. Och sen Mario Thiago. Sen får vi se Arda, Emre, Seboja och sen Falcao längst fram. Sen har vi en bänk. Det går liksom att ändra också om det inte är någon som presterar. Så är det
ju.
Lyxproblem. Det är ju varje tränares dröm det där. Det var han lite inne på innan matchen mot Sassuolo också. Han har ju svårt att förklara liksom för spelare varför de inte får spela också när de presterar. Men det är så. Så är det ju. Vi har ju satt oss i den situationen själva också i och med att vi har roterat i alla tre.
Framförallt så är det viktigt att vi sätter in press mot deras mittbackar. För de är inte särskilt bekväma med boll när de sätts under ganska stor press. Och vi lurar in dem i de här fickorna där vi kommer 3-1 och försöker avväpna dem, Valencia-spelarna. De är i och för sig ganska duktiga på mittfältet och hålla i boll och undvika press. Men om vi bara vinner bollen högt upp så tror jag att vi kommer göra en hel del mål på dem. Sen så måste vi undvika att släppa in ett tidigt mål, för de är väldigt starka i början av matcherna. Och en annan grej också som är ganska häpnadsväckande, det är att 6 av deras 11 mål den här säsongen i ligaspelet har kommit på fasta situationer. Och vi märkte ju på Calderon där i första Europa League-semifinalen hur stora problem Atletico hade med Tino Costas fasta situationer, hörnor och frisparkar. Så det här är säkerligen något som Cholo har full koll på, att de har gjort 6 av 11 mål, 55% av sina mål på fast situationer.
Och framförallt hade vi problem med Rami, va? Inte han som så.
Jo, han kom ju varenda gång det blev fast situation så kommer Rami flygandes och så är det nästan omöjligt att stoppa honom för att vi står fel.
Ja.
Du sa också att det är viktigt att vi inte får snabbt mål emot oss. De har ju vunnit 3 matcher på hemmaplan mot Celta, Saragossa och Bilbao. I 2 av dem mot Celta och Saragossa så har Fegoli gjort mål först i minut 4 mot Celta och minut 12 mot Saragossa. I Bilbao-matchen så tog det 26 minuter, men det tror att det är
viktigt. Då var det Bilbao som började i mål.
Ja, precis. Mm. Adoris gjorde mål i 19 och sen så lärde de straff i 26. Men jag tror det är som Sören säger, bara vi håller tätt från början och pressar dem som vi brukar göra, så tror jag att det kommer att gå hem. Vill ni lägga till någonting på matchen mot Valencia?
Nej, det är som Cholo säger, att är man bra defensivt, solid defensivt, då är man väldigt svår att vinna över. Och när man håller nollan kan man inte förlora. Vi ska vinna den här matchen faktiskt, tycker jag.
Det är inget som jag tycker, det är någonting jag kräver.
Sorry Valencia. Sorry Bat.
Kära Bat. Nästa punkt på schemat är Atletico B som spelade mot, om jag har min spanska rätt, Corucho. Eller hur uttalas det, Sara?
Corucho.
Corucho. De förlorar ju med 0-1 eller 1-0 på bortaplan mot de här Corucho. Du som sa matchen, Sara, hur var det?
Alltså jag måste erkänna att jag kollar på Chelsea och Arsenal samtidigt. Eller Chelsea och United samtidigt. Så kan vi inte säga att jag kan ha någon jättestor analys av matchen. Men ganska uddlöst i första halvlek. Där Atletico inte riktigt får tag i bollen. Ändå så är de bättre än Corucho, men släpper in mål där i 40 minuten. Samuel nickar in en boll från, som slås in från högerkanten. Innan dess har Atletico ett par chanser. Tror det var Thomas var väl på den hörnan när han nickade målvakten i Corucho, Christian Redda. Och Pedro hade ett läge också. Sen skulle Atletico haft en straff här i slutet av i början av andra halvlek, runt 15 minuten, där Thomas blev neddragen. Men domarna gav ingen straff. Och ganska ordlöst i slutet av matchen också, när man inte riktigt klarade av att bryta ner Corucho, trots att man använde sig av Zidoncha där. Man bytte ut Monchil, mittbacken. Så uddlöst. Och ja, det är helt klart så att Atletico B kan mycket bättre än det här.
Ja, det, alltså de matcherna sett, så känns det som att de, alltså de har många chanser, men likt A-laget under Manzano eller vissa delar av Cholos, att man är ganska ineffektiva. Man förvaltar inte sina chanser, och därmed så åker man på sån här. Kom ihåg matchen mot Getafe där man hade ledningen med 1-0 och man hade väldigt bra, bland annat ett och två friläge och bra väggspel och allting, och i och för sig så storspelade målvakten i Getafe Alberto i den matchen, men känns ändå som att man borde bli lite mer effektiva i sina avslut.
Ja, man har halkat ner till 15:e plats också. Det är bara en plats ner till Gigello som man slog här om någon vecka sedan. Ganska klart också. 3-1 blev det väl den matchen. Så nu måste de börja plocka poäng här på hemmaplan nästa omgång. Förhoppningsvis gör de det också.
Någon som Atletico B hade behövt och har en egen punkt i dagens program är Falcao. Kan han vinna Ballon d'Or i Atletico, eller måste han, som Olof Lund sa, gå till en större klubb?
Större klubb? Och då Atletico spöar Chelsea med 4-1. Vad han förväntar sig. Det finns inte många lag i världen som är bättre än Atletico, så är det bara. Ni bara titta.
Nej, egentligen
inte. Då kanske har mer pengar, men liksom spelmässigt så byter han ner sig till vilket lag som helst han går till i England.
Ja, yeah, det är sant.
Här är den stora fixstjärnan. Alla avgudar honom. Familjen trivs. Köp.
Ja. Det, plus att andra punkten var här också, att det ryktas om att de ska, om Atletico då kommer till Champions League och han stannar kvar, så vill man dubbla hans lön. Eller hur är det ligger till, Sara?
Ja, Matajanas som är en av AS viktigaste vetare journalister, också Atletico journalist, han säger det att om Atletico tar sig till Champions League, då kommer man vilja dubbla Falcaos lön, vilket betyder att han i så fall skulle tjäna 8 miljoner euro per säsong. Jag har läst om 7 miljoner tidigare i El Confidencial, men ja, det är mycket möjligt att det blir 7-8 miljoner euro. Och det är väl antagligen därför hans farsa också gick ut där efter Supercup-finalen och började snacka lite skit lite överallt här i media, i kolumbiansk media så att säga. Så det är klart han vill ha en högre lön. När man kollar på de andra spelarna som han är minst lika bra som, så det är klart han vill ha en högre lön. Det är klart att han vill fortsätta vinna saker. Atletico kan väl antagligen ge honom den här lönen om man nu tar sig till Champions League. Då man garanterade mer eller mindre 9-10 miljoner euro om man tar sig till gruppspelet. Så ja, vi får väl se, vi får väl vänta och se vad som händer här. Alltså det är långt i sommaren och jag tror inte att han går i januari. Det vore helt korkat av Atleticos ledning. Så vi får väl se helt enkelt längre fram vad som händer.
Kan Falcao vinna Ballon d'Or i Atleticos?
Nej, han kan inte vinna. Det är helt enkelt så att Atletico har inte statusen, och Atletico spelar framförallt inte Champions League. Han är colombian och det colombianska landslaget kommer aldrig, ja inte aldrig, men under hans spelarkarriär inte kunna utmana några titlar heller. Nu kommer han inte vinna den, för det finns en spelare som är bättre än alla andra, och sen finns det en som är under honom. Och efter dem så kommer det här ett helt fack med spelare, bland annat med Falcao. Så det är klart han inte klarar av att vinna en Ballon d'Or. Det är inte fy skäms med tanke på att Messi spelar. Messi spelar under hans livstid.
Hade han fötts 30 år senare så vet man aldrig. Vill du lägga till någonting om Macron, Niklas?
Nej, det är bara passa på att njuta.
Så länge han finns kvar i klubben.
Ja, sen kan vi diskutera hans framtid hit och dit. Men jag är lite inne på att ta oss till Champions League så kanske. Då finns ökade chanser helt klart att vi ska kunna få behålla honom också. I och med att det är så pass stor skillnad rent ekonomiskt att spela Champions League jämfört med Europa League.
Precis. Avslutningspunkten här. Den första frågan till dig, Soren. Vad tycker vi på redaktionen egentligen om Olof Lund och Johanna Garå?
Vad tycker vi om Olof Lund?
Ja, Olof Lund och Johanna Garå.
Johanna Garå är smartare än Olof Lund.
Ja, det räcker så.
Och med de visa orden så får vi tacka för oss och säga på återseende.
Grande cholo.
Ciao.